Då kör vi igång med den här klonkiga jäveln.
Under ditt garage, där står allting klart. Någon lever sitt liv under jord.
Klonk, 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 klonk. Tack så mycket.
Vignett.
Vignettmakerskan, vad heter hon?
Little Jinder.
Little Jinder.
Jinder, just det.
Tackar vi alltid för den fina, fina vignetten. Mm. Det här är Jorden går under. En väldigt oregelbundet utkommande podcast om branschen.
Yes.
Branschen, stand-up comedy och
som
humor.
Som är i full gång nu senaste året har varit hett.
Jävlar, varit intensivt, så vi har knappt hunnit göra några avsnitt. Man, det har varit så mycket jobb.
Folk har frågat, var är avsnitten? Vi säger, vi har fullt upp med att gigga, för helvete, vi hinner inte spela in.
Det är omöjligt. Vi som gör avsnitt idag är jag, Johannes Finnlaugsson.
Jag, Petrina Solange.
Och jag, Arman Reinsson.
Trevligt, trevligt. Vi hade lite planer redan för några dagar, eller förra veckan, och snacka om att göra ett Jorden går under. Och så var det så här, ja men vad har hänt? Det har inte hänt något särskilt. Vi kan väl snacka lite om typ... Vad sa du?
Vi avvaktar och ser om det kommer något intressant på SVT de närmaste dagarna.
Ja, precis. Det råkade trilla ner en grej i vårt knä. Det är kul när SVT ändå satsar på stand-up.
Ja.
De visar lite. Det är så tillrättalagt annars att det är bara så här. Och det är stand-up med sketch.
Ja.
Och det är inför en tv-publik. Man vill ha mer äkta stand-up. Och det har de lyssnat på.
Kan det vara att de lyssnade på vårt förra avsnitt av den här podden där vi just efterfrågade det, tror jag.
Kanske
varför
det.
Får vi inte bara vanlig stand-up?
Ja, här har de då hittat liksom en...
Ett nytt koncept.
Ett nytt koncept. Där en komiker... Får se ledsen ut som en lång uppbyggnad till ett gig. Och sen kommer det gigget. Det är då dokumentär i två delar som släpptes samtidigt. Så en dokumentär, men med eftertexter mitt i.
Mm.
Persona non grata om Soran Ismail. Mm. Med Soran Ismail. Persona non grata har ju använts tidigare. Ja,
ja. Det är ju Kringlands namn, tycker jag.
Ja, K. Svensson använde ju det när han släppte sin ståuppshow, var det väl?
Ja.
Mm. Yeah. Finns
på
flera gånger, eller
Spotify, liksom... jätteroligt album. Yeah. Ja.
Det var ju då döpt efter för att han var personen non grata och fick kicken från allting.
Efter Yxa i Fittangate.
Ja, Yxa i Fittangate. Han var liksom, han var lite mer stor för sig själv.
Mm.
Han var inte del av en stor klump som Me Too eller så. Utan han bara, hej, kolla mig. Jag står ensam här och skapar Yxa i Fittangate.
Han var så ensam så han fick ju till och med göra sin egen comeback. Han fick göra sitt eget album. Yeah. Det var inte att SVT sa,
nej,
vi vill göra din comeback. Får vi producera din comeback åt dig?
Det är olika med olika komiker. Att vissa har uppbackade och får... Vissa komiker är ju bara, existerar ju nästan bara genom media och inte på egen hand. Men K gjorde det själv ju och släppte det som ett album. Det var ju jävligt roligt.
Och riktigt bra.
Han tog sig an liksom de anklagelserna han fått och erkände sig skyldig.
Stod för vad han hade gjort.
Han stod för vad han hade gjort.
Faktiskt,
det var spännande. Ja. Och var också rolig med det.
Det hade varit roligt om han inte gjorde det. Alla har hört avsnittet. Och han bara, ja men alltså, om man har kanske talat lite högt om någon och sagt något taskigt.
Jag har hört
det. De upplever att man sa någonting som gick.
Alla olika upplevelser. Vissa kanske säger att de hörde en sak. Andra minns att de sa en annan. Det kan man inte bedöma.
Det kan man inte bedöma nu i efterhand. För ord står mot ord.
Ja, men den kan vi rekommendera ju. Om man bör ha hört den redan. Mm. Men annars finns den som sagt på Spotify. Persona non grata med K. Svensson.
Ja, jag minns när han började köra det materialet. Så körde han den någon gång på under jord i Tangopalatset i källaren där.
Han var väl... det var väl typ... att han... Det var hans första gig. Alltså allt detta hände. Och sen var han bokad, eller så här, han var ju en del av under jord då.
Precis, så folk kom väl lite för att se så här, okej, vad ska nu hända ikväll?
Säkert, men det var ju, han hade flyttat till Stockholm tror jag, men var fortfarande del av under jord.
Precis.
Så att han var väl nere på några sådana kvällar per säsong.
Men jag minns att den kvällen var det, att det var uppenbart att vissa var så här, ja, jag hade hoppats att han skulle köra och vill höra vad han har att säga nu efter detta typ. Mm. Och det han hade att säga var ju säkert 10-15 minuter av något av det bästa jag hört i hela mitt liv.
Ja, det var så jävla
det var
roligt.
Så bra. Alltså, och jag kände också så här, hur ska man nu kunna säga förlåt när han gör det så bra? Ja, det var riktigt bra. Och det finns på inspelat, till skillnad från många andra bra gig folk har gjort.
Det som är på Spotify antar jag inte är den kvällen, va?
Nej, det är inte den kvällen, men det är ändå guldet är kvar.
Finns den inspelad just det? För jag sa nog inte det giget.
Vi var dåliga på att spela in. Eller vi spelade in lite, men bara ligga och skräpa på olika hårdister.
Ja, jag ska kolla i min djupa stand-up-hårdisk. Det kan faktiskt finnas där. Mm. Tror inte det.
Men där var, jag tror först var tanken att Kringland skulle vara komfa.
Ja.
Och sen så ändrade vi oss lite innan och kom på att det kanske inte är det bästa. För att man vill höra dig köra ett sätt. Så då var jag komfa men inledde med att säga så här. Ja, vi berättar ju inte vilka komiker som kör här på Under jord utan får ni se. Mm. Men vi kan väl säga det här tipset att om någon skulle bli upprörd och ledsen över att någon komiker som varit i skandal i veckan uppträder så om den personen uppträder så gör han det sist så att ni kan gå innan det. Och det var tydligen någon som gjorde det, var någon som hörde av sig efteråt och sa: "Åh, tack." Jag trodde det var ju bara alla vi var ju där för att se det, trodde jag.
Ja.
Men någon hade tydligen gjort det och då var glada och tacksamma. Men jag bara sa, det var ju en gimmick jag gjorde. Det var ju för att få ett skratt.
Ja. Jag är så glad att jag missade ett fantastiskt gig.
Ja, du var inte...
Nej, men som du sa det.
Ja, just det. Just
publik,
det.
Idioten i publikens perspektiv där.
Just det. Men ja, så... Man har ju varit med innan om att en komiker som varit utpekad som onice har gjort comeback. Kringland gjorde ju liksom så här, han fick ju kicken från alla sina typ tråkjobb. Jobb han väl knappt vill ha, liksom att han skrev sketcher till P1 och en massa sådana grejer. Mm. Så att han gjorde väl inte comeback för samma crowd som var arga på honom.
Nej.
Men han visar hur man gör. Man tar ansvar för det man gjort. Man gör humor av det. Mm. Det är liksom det är så man gör. Och Louis C.K. har ju också gjort en stor föreställning sen han som just var det. Lite hans comeback.
Mm. Mm. Jag har fortfarande inte sett den. Det är den man kan köpa för $8 på hans hemsida, va?
Ja,
ja, jag ska
du väntar till den går ner till...
Ja, precis. Ja. Jag väntar till Black Friday.
Men dollarn är svag nu.
Ja, så det jag
den. Men det var den som han... Det var något som inom citationstecken lite kanske läckte också när han var på med den.
Den
och jag tycker nästan den ljudinspelningen är roligare än hela den riktiga showen.
Ja.
Han hade så jäkla roliga rutiner där om typ att efterblivna vet inte att de är efterblivna så man kan ju kalla dem efterblivna.
Ja, just det. Det var delarna som inte hade med hans anklagelser att göra.
Ja, men han tog också upp det. Jag tror att den här, vad har ni gjort senaste året? Allt sånt där var också med. Men det var
jo, precis. Jag minns det. Vi snackade väl om den när den släpptes. Men att man var lite så i början. Fan vad lite han tar upp detta. Och det är därför att han skämtar lite om det i början. Och sen går han över på annat. Så tänker man så här, okej, det var det bara det tiden. Sen, typ 45 minuter in eller när nu är, så kommer materialet om det. Och är skitroligt.
Mm.
Så att, om jag skulle ranka så skulle jag säga K. Svensson och Louis C.K. Ligger i topp vad gäller sådana här comebacker. Och deras sätt, deras liksom första. Louis har man inte sett, eller den här piratinspelningen vet jag inte om det var liksom hans första när han var tillbaka, men det var ett av de första. Kringland såg vi hans första efter liksom,
jag såg hans show, men jag tyckte att den var så jävla bra. Alltså, tråkigt att man missar just det här legendariska första giget, men...
Ja, men det var... showen var ju svinbra också.
Mm.
Så att...
Jag tycker att Kringland var bättre än Louis ändå. För Louis C.K., jag minns inte riktigt. Men där var ju...
Ja, men där är ju lite mer polerat också att man ser det ju när det är en färdig show.
Ja,
eller så
här, sant,
eller som sagt, för egen del så jag tror inte jag har sett Kringland eller så showen i sin helhet, utan jag såg liksom bit av gig. Men i alla fall, om man ska ranka så kommer den här personen grata med San Ismail lite lägre, måste jag ändå säga.
Det var inte så mycket stand-up, skulle jag vilja säga. Jag som är stand-up.
Det var otippat mycket stand-up, om man kan kalla det stand-up. När han stod, det var ju ändå, de byggde upp till liksom, det är ju en 5-7 minuter eller något väl med stand-up.
Skulle du säga att han tar och täpper igen truten på alla sina hatare genom att trycka in sin kuk i munnen på dem? Kan man säga det som en sån liksom en där metafor?
Där fick de haters.
Det är nog det han helst av allt vill göra.
Ja.
Men han känner att jag har ögonen på mig. Så jag kan inte göra det just nu.
Jag men, undrar varför man valde att ha med... På ett sätt undrar jag varför man valde att ha med att han skulle göra ett gig. Det är väldigt ovidkommande tycker jag.
Ja.
På ett sätt. Jag förstår att man kan göra så också. Men jag förstår inte det liksom, vad ska man säga... redaktionella beslutet i uppbyggnaden av det här. Varför det är viktigt att...
Ja, man är lite nyfiken hur den här har blivit till.
Mm.
Om det är liksom Roa, som, alltså det är bolaget som Sören fortfarande är på, som har snackat med Sören. Hur ska vi göra nu? Vill du komma tillbaka till stand? Blablabla. Och kanske liksom föreslå för någon dokumentärfilm. Vill ni göra en dokumentär? Han ska börja sluppa igen. Vill ni göra en dokumentär om det?
Mm.
Det vet man ju inte hur det går till. Om det är de som liksom... Eller om det är en SVT som bara, vi vill prata med dig och sen säger han, ja förresten så kan du vara med när jag gör comeback.
Hur skulle du säga alltså att i sin helhet vad fokuset ligger på? För att där är ju, de har ju uppenbarligen tagit då en motståndares perspektiv.
Mm.
Alltså jag tänker på den här kvinnliga journalisten som...
Kajsa Ekis Ekman är med mycket.
Ja, just det. Hon är väl en genomgående röst som inte är direkt inblandad och som är på motsidan.
Ja, precis. Hon är ju alltid... man har ju lite svårt att ta henne på allvar tack vare att hon har jobbat in sitt smeknamn som sitt arbetsnamn.
Ekis.
Ja, Kajsa Ekis Ekman. Hon är, av de som deltar i dokumentären då, så är det ju bland annat då Kajsa Ekis Ekman. Mm. Så är det Måns Möllis Möller. Snugis Nugen. Kristoffer Appis Appelqvist. Och huvudpersonen då såklart, Soran Isis Ismail.
Och sen
olyckligt att han att det råkade bli Isis där. Nej men... Nej men jag tror att många liksom dokumentärer som helhet, många är nog instinktivt upprörda att så här, åh, SVT försöker få tillbaka honom i rampljuset, de försöker de bara hjälpa honom tillbaka och så här. Och det är lite äran man får lite känslan av att så här, detta är en Soran approved liksom dokumentär som visar hans sida. Men den sidan är inte så jävla effektiv för att få folk på hans sida, tror jag, om man ser helheten.
Mm. Nej, alltså...
Det är vad jag skulle bedöma.
Ja.
Du som har sett hela.
Ja, jag har sett de här två delarna.
Ja, först innan jag hade sett den så hörde jag bara att den fanns. Och då trodde jag att det skulle handla om alltså, helheten. Så att man också skulle få se kanske två delar om Virtanen och två delar om Timell. Alltså att det skulle vara... Eller så att två delar om varför Aftonbladet valde att publicera se och så här och där.
Mm.
Men sen fattade jag att det bara var detta. Så tänkte jag så, men va? Jag hade ju en bättre idé. Min fördom om det var ju mycket bättre. Varför gjorde de inte en sån liksom, stor jävel? Så
men det är för ambitiöst för SV. Alltså det är så här små team som jobbar med. Men jag upptäckte att denna fanns via, jag gick in på Twitter och så trending in Sweden. Fy fan. Okej, klicka på fy fan. Första träffen var SVT gör en snyftdokumentär om Soran Ismail. Fy fan. Sen när man kollar på fifan var det massa annat fifan.
Det var special. Fifan! Fifan!
Ja, så också.
Det sen, var mycket så också att något hockeylag hade förlorat. Och sånt där.
Jag såg också att sen ganska snabbt så var det att jag hade trending fifan och Soran Ismail, men sen försvann det och då fick jag istället trending ADHD. Så tänkte jag, vad fan har ni av man gjort? Nej. Men jag tänkte, varför, eller så här, har jag miss, är det någon ADHD-grej som är stor?
Det var väl att trenderna fick ADHD och bara bytte ämne.
Ja, okej. Okay.
Ja, men trender på Twitter, dels är svenska Twitter så litet. Så
ja, det kanske inte så mycket.
Nej.
Okay.
Och sen är de ju mer så numera typ anpassade efter dig, så att det är kanske att så här, två min som du följer har råkat.
Ja,
men det är kanske två du känner som har nämnt ADHD i två olika helt separata grejer.
Ja, okej, okay, det bara, säkert det var.
Men ja, det var...
Ja, för det är olika för olika personer. Det är så långt har jag förstått med Twitter att det är alltid det...
Jag tror man kan välja att ha så antingen anpassat eller...
Först hade jag så trendar i hela världen, men då fick man ju aldrig något som var relevant riktigt.
Då fick du så här bajs från Indien.
Ja, men också här, Trump har sagt en grej. Och så var det så, jaha, men det är inte relevant. Så sett.
Men ja, det var... Den här dokumentären, om man inte har sett den när man lyssnar på det avsnittet, så... som sagt, det är Det handlar om, det är Soran Ismail berättar om hur han har typ suttit hemma och varit instängd och inte gjort något. Mycket bilder när han lägger pussel.
Mm. Ja.
För att visa att han var deprimerad.
Hans, lite prat om självmord också.
Ja, lite. Att han, håll, att han... Jag tror han sa liksom den frasen var lite konstig, att han gick in och sa, och jag tänkte inte ta livet av mig. Alltså det var något om så här, som att antingen du tar upp det måste vara att du tänkt tanken, men det som blev kvar i sägningen var jag bestämde mig att inte ta livet av mig. Okej.
Ja.
Men så snackar de med hans tjej också.
Mm.
Och sen snackar de med
hans tjejs tjej.
Hans nuvarande tjej då.
Ja.
Hans förra tjej, hade hon varit med hade hon nog också varit på motståndarsidan. Mm. Det finns ju lite sådana historier. Men ja, och sen är det då mycket om hur han ska gå tillväga, för han vill ju hålla på med stand-up och säga att han talar ut lite om hur mycket han har knullat.
Ja, och att han fortfarande vill knulla många.
Yep.
Ja, vad fan vad weird. Fan vad weird det snacket var alltså. Uh-huh. Alltså dels att han då, alltså han tjej måste ju höra detta.
Uh-huh.
Att han säger att han väl att ligga med många och han vill fortfarande ligga med väldigt uh-huh. många.
Men kan det vara också att de har haft ett öppet förhållande? För jag tolkade pyttelite så när hon sa så. Ja, men vi hade inte ett sånt förhållande där man höll koll på varandra. Utan, alltså, det kan ju vara
och
att
det funkade ju. Nej, men, bra det funkade.
Men jag tänker typ så här att jag kanske bara tolkar in jättemycket i detta nu. Men alltså, folk har ju sådana förhållanden också där dealen är att man får, inte våldta, men att man får liksom hångla lite med andra och så.
Men vissa har kanske regeln att de har inga regler om våldtäkt heller.
Nej.
Att de bara, jaja. Det är inte sådana som kollar upp varandra. Kollar upp varandra på Lexbase och så.
Nej, precis.
Men ja, och sen är det då med liksom att han pratar om att han vill börja stå upp igen, och då träffar han lite kollegor som ska ge honom råd, som nämner då Måns Möller, Snuggen, Appelqvist spelar han badminton med.
Mm.
För det måste man göra om man är komiker i Stockholm. Om man designar på Roa måste man spela
jag
badminton.
Jag reagerade på att det var badminton och inte paddel.
Ja.
Jag tänkte, det här är fake. Ja. De spelar paddel i verkligheten.
Ja, det kanske visar att den är filmad gammal. För något år sedan.
Ja, Soran har varit inlåst i 3 år. Han vet inte vad paddel är.
Det var verkligen. De så här, Soran hör av sig. Vill du spela badminton med mig? Badminton? Det är paddel. Jag vet inte vad det är. Jag tänkte också på den. Det är kanske... dumt tänkt, för han var ju säkert superdeprimerad, men när hans tjej sa så här, ja, han liksom bara satt hemma och gjorde ingenting, flera gånger var det att jag gick hemifrån och jobbade, och sen när jag kom hem på kvällen så satt han i exakt samma position som han var när jag gick, och då tänker jag bara så här, han har inte suttit i den positionen.
Nej.
Han har så fort liksom dörren har smält igen. Han var upp med en burnerphone, kollat alla sina konton, så här sexchatt och sånt. Och sen så, liksom, så fort han hör nyckeln så bara hoppar han tillbaka i den ställningen. Och sen bara bort med burnerphonen under en kudde. Och sen bara ser ledsen ut och tittar och stirrar in i en vägg. Så du har inte gått så bra med pusslet? Nej, du har inte orkat lägga några. Ja. Det är också roligt hur de här komikerna som är med då, Öss och Måns, är med liksom för att hjälpa honom rätt konkret med den här showen.
Ja, just det. De ska brainstorma och så här kan du lägga upp det, eller så här typ. Du måste ha med de här bitarna för att kunna göra en show liksom.
Och det känns lite som Soran sitter där med liksom anteckningsblock och bara väntar på att de ska ge honom skämt.
Ja, på sitt lappar.
Ja. Typ. Okej, okay. Har ni något? Vad ska jag säga när jag går? Och så börjar de, du kanske ska... De är lite mer så här, hur ska man ta sig an detta? Eller Måns är mer hjälpsam, bara så här, skämt. Skoj, säg något skoj. Det blir skoj. Öss säger någon fras om, det är roligt när så här, Måns ger liksom lite råd och så säger han något sånt där. Ja, du borde snacka om alltså hur du hanterat det. Du har varit så dålig på att hantera det i media alltså. Det är det kul alltså.
Det är kul.
Det är väl inte det huvudsakerna. Det är inte det de flesta tänker på i publiken. Att så här, fan vad Soran har varit dålig med media. Det, om man ska vara något, Soran, han är bra på media. Alltså. Han har ju varit, alltså senast hela hans karriär är det ju liksom bara, yeah, vad han än gör så skriver ju DN en lång hyllande recension.
Och att vi hade ingen aning om att det var han som var den här kända komikern förrän idag.
Nej,
nej.
Det har han, han, vi hade ingen aning, men nu har det släppts. Han har ju, alltså, om man inte är bra på att hantera media, ändå snyggt att de två grejerna han har fått ut har varit liksom en, det var väl en Svenska Dagblad-artikel, lång artikel.
Ja.
Och sen var det nu SVT. Så att för att vara dålig på media så har han ändå fått utrymme för väldigt mycket av sin version. Så ja, men Måns hade det tipset. Det
måste ju vara att han tänkte på Paolo Roberto lite grann. Mm. Att han var kvar i det. För att det var ju... Alla var ju överens om att det var en dålig hantering.
Ja, precis. Och det var ju roligt skämt om det.
I alla fall där i början. Sen nu har ju Paolo Roberto lyckats...
Någonstans så var det ju... Okay, kanske Paulus brott var ju också väldigt tydligt och han har ju erkänt det. Mm. Men också att det blev på något vis att han gjorde en fruktansvärt en intervju först.
Mm.
Och sen så är det också Paolo Roberto är Paolo Roberto. Vi förväntar oss nästan att han ska fortsätta köpa sex och göra det.
Ja, det är on brand
egentligen. Ja, men precis. Ja. Så jag tänker att han är också en brand på det sättet att han sa så, åh förlåt, sen dagen efter, nu kör vi och sen nu, jag tränar.
Man
och
får ta och rycka upp sig.
Ja. Så jag tror att Paul gjorde ju det dumma, men hans ihärdighet har ju någonstans gjort att det här är över för honom.
Sen visar sig lite grann att han har hanterat det rätt bra ändå, Paolo, alltså egentligen. Ja. Till. Sen så
han får ju fanbasen av sådana killar som ändå...
Exakt. Och det är väl det de snackar också, om i...
Någonstans är det ju lätt för Paolo, för han har ju alltid haft en fanbase. Varannan intervju har ju varit att han tycker att svenska män är mesar och kvinnor, feminismen har gått för långt. Så att hans brott var ju väldigt bra sett till hans fanbase på något vis.
Det var kanske en PR-byrå som rådde honom.
Han ville inte.
Vi har jävla bra grejer, så du bara går till den här lägenheten. Ja. Gå till adressen.
Han gjorde
det,
han har bokat in dig.
Det blir en överraskning, vi berättar inte, men det kommer få mycket media, så det kommer få mycket
han bara satt och gjorde ingenting med den här prostituerade. Han bara satt och spelade kort med henne.
Han var ingen prostituerad, det var aldrig lägenhetsbord.
Han bara kommer in och bara, är det du som är den här PR-spindoktorn som ska få min karriär på rätt vägen? Jag inte vet vad du, vem, vad, hej.
Please mister, bröd, I'm very hungry.
Polisen bankar på.
Och då börjar hon prata ren svenska. Ja, du, nu tar du det här ifrån. Hej.
Jag har det inbokat med Jenny Strömstedt imorgon.
Polisen släpar ut honom. Okej.
Men det är en grej vi har nämnt innan också, att både för Kringland och Louis C.K. så är ju deras persona utåt också lite mer in line med att de är inte
Hivens människor. De var inte liksom människorättskämpar.
Nej, precis. De fick inte idliga priser för vilka fina
avläkerroll.
Nej, precis. Vissa, Louis C.K. blev lite det mot slutet, att folk bara valde att lyssna på de delarna av en stand-up som hade fina budskap. Ja. Och vet i de andra 45 minuterna som bara var runkhumor. Liksom.
Mm.
Men det är ju en grej för Soran också, att han är ju betydligt mer fast i den här, kolla mig, jag är fina killen.
Mm.
Och sen nu i den här dokumentären blir det ju så konstigt, för att det är fortfarande den fina killen som berättar försynt och om och hur jobbigt, och jag är inte den som, men du har knullat med 100 tjejer och det är fortfarande,
jag har gjort det andra.
Det blir väldigt konstigt att liksom...
Det är också liksom... Ja, men det blir väl också lite så här... Jag vet inte, att det blir liksom... Det känns... Alltså, jag tror kanske så här man får... Nej, så här. Jag tror att många vill höra ett erkännande.
Mm. Han sa det också själv.
I brist på det, en ursäkt. Men en ursäkt kan ju också vara ett erkännande. Men också att man tänker... Det han tar upp så här, jag vill knulla med många, jag har legat med många. Det är inget problem. Alltså, det är inget problem och inget man behöver skämmas för och inget man behöver ska tycka var jobbigt att säga. Men så blir det som att
men
där, det är inte det som är problemet.
Men det är lite det han tar upp och liksom sen pratar liksom väldigt mycket runt saker och blajar kring liksom så här, och och alla de grejerna. Och kanske, jag har ju trott att det var, han vill ju insinuera, jag har knullat med så många tjejer, det är inte konstigt att några få har tagit det här fel.
Mm.
Men det är ju lite, ja, det är ju han hans version av liksom, han säger det inte rakt ut.
Nej,
heller, liksom.
Men nej, det är sant, det är liksom lite det att det är en numbers game, det är klart att det blir, knullar man med så många så är det klart att det uppfattas lite som våldtäkt här och var.
Ja.
Det är lite
det han försöker liksom.
Och grejen är inte att det är ju inte så. Nej. Alltså det är ju inte ett numbers game, för då hade ju liksom prostituerade som har legat med över 1000 män, då hade alltså då några av de männen känt sig våldtagna. Ja. Och det gör de ju aldrig. Så det är liksom, det är nog inte så
det nästa
funkar.
Nästa MeToo-våg.
Ja.
När torskar går ut och berättar om hur de känt sig illa behandlade för att det var...
De har inte vågat berätta om det, för då kommer det komma fram att de har köpt sex.
Ja, så fort det blir legaliserat så kommer de berätta om alla fruktansvärda...
Ja, vi talade bara för att vi skulle göra detta. Vi ville göra detta.
Hon sa det kostar 100 kronor, men jag fick betala 1,5.
Jag ville inte göra annat. Hon tvingar mig.
Men det är också, vid något tillfälle i den här dokumentären så är det ju... Det han tar upp mest konkret av anklagelserna är ju att han skickade...
oombedd bild.
Typ. Oombedda snuskbilder på Snapchat. Mm. Och då är det att han säger... Han säger typ så, och då har jag skrivit och haft liksom så här chattsex med folk och skickat bilder och varit, visat mig naken och bara. Och sen säger han typ, och då var en av anklagelserna att jag till en tjej hade skickat såna här bilder oombedd och det har jag, ja vad ska man säga om det? Så, vad ska jag säga? Eller han bara, och så rycker han på axlarna lite så här långsamt. Så, vad ska jag ens säga om det? Och då tänker man bara så här, vad säger som att avsluta meningen? att man hade väl att SVT-reportern bara var så här, ja, vad ska du säga om det? Ska du säga något om det? Eller ska jag bara låta det här hänga i luften?
Mm.
Och för att han säger varken, och det har jag absolut inte gjort. Och det, eller jag tror han vill säga... Och det har jag gjort och det var dumt. Mm. Men sen vet han att han förnekar ju det i polisutredningen säkert.
Ja.
Det måste han ju gjort. Han kan ju inte, det måste ju vara därför han stannar.
Jag tänker också att om man erkänner en sån grej i en polisutredning, då blir väl inte påföljdens jävla... Alltså det är ju olagligt att skicka såna bilder.
Mm.
Men om det inte är till en minderårig och om det är bara så här en vuxen person som tog mycket illa vid sig, då blir det väl straffet... Blir ju, man vill ju inte ha den dummen såklart, men straffet blir väl liksom inte så här dömd för våldtäkt.
Nej,
alltså det blir väl något, så sexuellt ofredande eller olämpligt, alltså så.
Ja.
Så att, det kan han väl erkänna om han har gjort det.
Nej, men jag tror det var, alltså att han, för att här, det känns man tänker så här, SVT, jag måste erkänna vissa grejer här.
Ja.
Mm.
Och sen märker han halvvägs in i den meningen att just denna grejen kan jag inte erkänna.
Mm.
Blir han bara tyst. Och bara, vad ska jag säga om det?
Det var mycket sådana
scener. Och sen så dricker han vatten, så här, ett vattenglas, som komiker gör när de får en stor applåd i väntan på nästa skämt. Så passar man på att dricka lite vatten. Han passar på i den här tystnaden som är när han inte avslutar en mening.
Det var många sådana situationer där han verkligen, man såg på honom att han tänkte efter, pratade långsamt, ville undvika att säga fel.
Mm.
Ja.
Alltså att, och att han var då, han ville lite grann erkänna att han betett sig illa, men han vill inte gå in och erkänna att han har gjort något olagligt.
Nej,
hela tiden. Och då blev det sådana här halvmesyrer till meningar hela tiden.
Mm.
Och det var flera gånger man satt och tittade på det och han råkade försäga sig lite grann att han hade gjort något olagligt.
Det var mycket att man liksom så här spetsade och så.
Ja.
Och sen bara fortsatte inte meningen. Utan
precis,
bara så här.
Ja. Men också att han ibland faktiskt sa någonting som man uppfattade som att okej, du är skyldig. och då jag liksom satt och tittade så här vid sidan om jag hade någon bredvid mig som sa det med mig. Men det var ju liksom
men
jag fanns skrivit ner vilka grejer det var. Men kolla på det.
Men de jobbar ändå rätt mycket bra med... alltså, jag skulle jättegärna vilja se detta syntolket. Jag skulle vilja höra en syntolk gå in när det blir de här tystnaderna.
Mm.
att och speciellt under hans ståuppgig, för att ja. Det kan vi väl spoila att det gick inte toppen.
Nej.
Det var väl svåra förutsättningar, han hade inte ståuppat på jättelänge, deprimerad, det var jättelite publik på grund av corona och sådär.
Och det var
men
ju också
även med de förutsättningarna känns det inte som det gick bra.
Nej, nej, och det var ju också en publik som kanske mer ville vara så här, de var inte absolut inte ondsint inställda.
Jag tror de måste väl varit välvilliga.
Ja,
om
de var ju välvilliga, men det är också ett mått av nyfikenhet i att jag vill hellre höra vad han har att säga och skratta åt vad han än säger, tror jag.
Men alltså den största glädjen man ser i publikens ansikten och är ju liksom när de presenterar honom.
Ja.
Så att de säger välvilligt, hej, vad är vi glada? Mm. Sen kommer han ut och drar skämt och det blir bara tyst.
Skämten är inte heller så starka.
Bra. Nej. Han har väl typ, jag hörde bara liksom två skämt. Det är det här första skämtet som är...
Jag vet vad ni tänker, typ, var han köpt min tröja?
Ja, precis. Det är...
Och då säger de, ingen vill veta vad du köpt.
Och sen var det kanske något mer, men annars var det mest bara så här rabblande av saker. Och en liknelse om att lukta bajs. Men ja, det är inte roligt om man inte tycker automatiskt att ordet bajs är roligt.
Nej.
Om bajs sägs sojset så tycker man det.
Det är väl mer bara förklara hur det är att...
Jo, han förklarar det bara, det är inget skämt.
Nej, precis. Där är ju liksom inget så...
Men han tänker väl kanske att det räcker att ordet bajs är så roligt så att det blir roligt också om jag beskriver hur jag har det med det ordet.
Hans stand-up-stil var ju innan ganska så.
Mm.
Att det var så här, ja men typ så här att det var prat och sen skratt.
Ska du tvinga mig att läsa den här recensionen som jag ju jag har nog tagit upp den i den här podden innan. Niklas Wahllöf, vet han var på DN, han som älskar all stand-up på någonsin ser. Och som gav de här bevingade orden när han var på En skam för Sverige 2.
Ja.
Då är det att han jämför med Magnus Betnér som har stoppat innan. Son Ismail jobbar med mycket små medel. Han talar med små bokstäver som man brukar säga. Använder avvägda tystnader. Petar oss retsamt i pannan med subtiliteter istället för ilska, temperament eller volym i våra öron. Håller föredrag närmast. Han använder sig inte ens av gapflabbet. Men han når det underskattade leendet minst lika effektivt. Det är en beskrivning av stand-up comedy.
Jag skulle säga att det är en av Sveriges bästa stycke roast som du precis läste upp.
Ja, alltså jag tror så här, Soran antar jag var ute för detta, för det var sån stand-up han gjorde.
Ja.
Och det låter ju, men jag tycker detta känns som, alltså när jag läste detta, jag hade ju blivit, hade jag fått en sån här recension.
Jag hade blivit så jävla arg.
Jag hade ju blivit kringlan arg. Alltså ja. Som kringlans recension. Alltså den var ju inte så här, men han använder sig inte ens av gapflabbet som att han försöker, alltså håller föredrag närmast. Fy fan. Och detta var ändå liksom en positiv recension. Alltså bara, det slutade med att han nådde underskattat, vad fint. Det är ju det mest tydliga så kejsarens nya kläder.
Mm.
Att det, han här hade kunnat skriva en recension som kejsaren så här, vi ser kejsaren gå ut på scen, jag ser hans testiklar och pung och att han inte har en tråd på kroppen, men jag hör, det känns ändå som att han har jättefina kläder på sig. Jag ser de fina kläderna framför mig. Är de där? Jag kan notera ludd i naveln. Jag kan notera hår på bröstet. Jag kan notera könshår och rumpa och knän och vader och lår. Vilka fina kläder han har.
Jag klär på honom med blicken.
Jättespännande. Men nu i detta gigget här som är med i den här dokumentären, då är ändå mer imponerande. För där använder han sig inte ens av det underskattade leendet.
Nej.
Men han når de obekväma ansiktsuttrycken minst lika effektivt. Det hade ju varit om det var syntolkat, att det var bara så. Man vill bara höra det, han drar ett skämt sen. De ser obekväma ut. Och typ när Öss och Måns är med bara så här, de ser ut som att de nyss har varit med i den stora hälsoresan.
Man ser att de är
undernärda.
De ser ut som folk som har gått väldigt länge med AIDS.
Men var detta innan eller efter den 16 weeks of hell? Jag hade
inte,
svårt att avgöra.
Typ mitt, eller jag vet inte riktigt.
Jag vet faktiskt inte. Det var kanske efter, men att de hade hunnit äta upp sig lite.
Mm.
Men jag vet fan alltså.
Jag tyckte alltså helt ärligt, jag tyckte inte de var så jävla smala ut.
Nej, de var inte så att det var märkbart. Men, det var också en väldigt rolig, om man ska ha en syntolkning, det var Väldigt roligt. Det var ju nästan som den vi har pratat om när, vad heter han, unga heta komikern som inte är så ung längre, men i USA, han som Jeff någonting? Nej. Han som är Justin Biebers favoritkomiker.
Ja, vad fan? Åh, vad fan heter han?
Pete.
Nej, vänta, stopp. Nej, vänta.
Vi tar en paus. Vi dricker lite vatten.
Nej, men någonting Leia, så ish.
Ja.
Något sånt.
Vad fan? Det var också skitnära nu. Vänta. Justin Leia. Nej, vad fan heter han?
Vänta. Nej, vi får inte googla det. Vänta lite.
Ni kan googla
fram
det.
20 minuter.
Jag har kommit på det.
Säg vad du börjar på.
Jag var på väg att googla, men jag hann inte. Men jag kom på det. Ska jag säga vad du börjar på förnamnet?
Ja.
C.
Ja, men okej, säga andra bokstaven också.
H.
Chris.
Ja.
Åh!
Vad sa du innan att det lät som?
Nej, men någon sånt där Leia, Iggy Leia-aktigt namn väl?
Chris D'Elia.
Chris D'Elia, just det.
Fan vad, det satt långt innan för mig, även nu när man kom på det.
Men det är för att man aldrig tittar på hans jävla skruttstand-up.
Nej, men det man har sett med honom är det här jätteroliga klippet när, för att han anklagades ju för en massa oegentligheter med för unga fans på...
Ja, även det på Snapchat, va?
Och då finns det ju det här roliga klippet där han är med i någon
podd
fast filmad. Och de säger så här, ja, och det, man kan ju filma av skärmarna med Snapchat och det finns ju... Och hans ansikte, han bara, va?
You can screen grab?
Och hans ansiktsuttryck då är ju väldigt spännande. Och det tyckte jag också var när Måns och Öss ger Soran tips. Så är det också väldigt roligt när Öss, Måns kommer liksom så här flabbiga grejer. Och sen säger Öss och så måste du vara ärlig. Mm. Det viktigaste är att du är ärlig på scen. Publiken känner direkt om du inte är ärlig. Mm. De märker av det direkt. Mm. Ansiktsuttrycket på Soran då är alltså det holy är Chris D'Elia nivå.
Fuck
ärlig helvete, jag ska ju prata om att det är som bajs. Ja, det var
men så fick han ju något, alltså det jag tar med mig efter att ha sett hur det gick med gigget och hört Måns Öss feedback, så tar jag med mig att aldrig ta emot feedback från Måns Öss.
Jag vet inte hur mycket man kan lägga på dem.
Nej, det kan man inte göra.
Men så är det lite som att Öss inte ville vara där.
Ja, det kändes lite som att han kändes, eller han var orolig för klippningar. Han ville inte säga något som var där han flabbade åt.
Men Måns är med, han är en bra polare.
Ja, alltså han bara gillar att flabba i tv.
Ja, och...
Men Öss har ju också haft hela den här jävla terroristskiten. Ja. Och han har ju det fortfarande.
Ja.
Så att på något vis
han är ju de är bra polare, det får man säga.
Det andra skämtet han drog och sa han, det handlar om Öss.
Ja, just det.
Ja.
Det var bra.
Ja.
Drog han det sen när han, eller de bara snackade om att han skulle säga det?
Jag tror han körde det på scen.
Okej. Okay. Ja, för det var ju ett fungerande skämt.
Och det måste ändå ge Öss att han har fått så jävla mycket skit och får det än idag, så fort han skriver han ska göra någonting och sådär. Att han inte har tagit livet av sig. Nej, men alltså för att alltså det som han fått utstå, och han är ju inte, han är inte Drottninggatan-terroristen. Han är inte heller sin svåger.
Han är inte medskyldig till
någonting.
Nej,
precis. Och ändå, och sen att han då ändå vill vara med på detta, vilket inte är självklart att man syns i det bästa liksom.
Nej, precis.
Det är någonting i det jag beundrar, att han är,
han är ju en
bra
jävla
där.
Han verkar vara en jävla polare mot dem han är, alltså han är en lojal jävel.
Måns tycker jag verkar vara jävligt lojal och
båda polare, de känns liksom. Ju som de är fullt ut liksom Soran till we die liksom.
Jo, men det är också så här, vad fan, de är ju, deras roll är ju att de är polare liksom, att det är, jag menar, även om Soran har gjort något vidrigt liksom och så här, så behöver han ju fortfarande ha polare vid sidan om, alltså det kan man inte döma någon att vara en bra polare till honom liksom.
Och det vet man ju själv när det blir drev, att det första folk gör är ju att vilja liksom få bort folk som står personer nära, oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga, blir väldigt hårt åtgångna på ett sätt som jag tycker.
Va? Är du en kompis
exakt
med honom? Hur fan kan du det?
Jag förstår det, men jag tycker det är orimligt. Jag tycker det är oacceptabelt.
Det är helt orimligt,
Ja, så när jag hade verkligen förstått om Öss hade sagt jag vill inte synas i det här sammanhanget. Nej, men han gjorde inte det.
Nej, jag tyckte han kom ifrån dokumentären som rätt vettig. Ja. Även Kristoffer Appelqvist är med och är väldigt vettig tycker jag. Med mycket av vad han säger. Som också, alltså det här om att så här, du måste ju vara färdig och liksom veta vad fan du själv står för och vad du är innan du ställer dig på en scen. Och sen märker man ju att det är ju inte så om man kollar på den här dokumentären. Mm. Bara liksom, som sagt, alla jävla halva meningar och liksom många grejer där det känns som han bara vill säga så här, nu ska jag låta som jag har något att säga, men inte har det.
Ja, också, jag tänkte också lite på, jag har inte fått se hela gigget, men han börjar ju sin stand-up med att räkna upp vad han har gjort.
Mm.
Men man det lämnas ändå med lite så, ja, och vad mer har du gjort? Så inget av det du räknar upp är ett problem om det har varit att ni bara haft BDSM och alla är med på det. Mm. Då är det ju återigen...
Ja, det blir ju bara
för det är inte heller att han säger så här, det här har jag gjort mot folks vilja, jag har kommit i någons hår mot någons vilja.
Nej.
Alltså,
nej. Jag istället blir det att han radar upp saker så att det liksom så här, det är ju ändå ett, det är svårt att bedöma, liksom det är ett ståuppgig. Så ska det vara roligt att du har gjort alla de här, blir det en rolig, ibland jobbar ju folk med så här list, alltså att man bara matar en massa information kan bli helt roligt. Men här blir det bara så här, jaha. Och många av de här tyckte det var onajs, vet vi ju. Eller så här.
Ja, man undrar också, var det här onajs? Eller är det här bara att du försöker lägga upp att ja, men sexuellt sett så är jag den här typen av person. Mm. Och jag tänder på de här grejerna och jag fattar att när det går fel så är de här grejerna inte bra. Mm. Alltså jag förstod liksom inte om han räknade upp vad han var för slags sexuell person och vad han har haft för sexuella upplevelser. Det kan ju vara att allt han säger är sant och att allt det var konsent.
Jo, men var är det på väg till för... liksom, vad är meningen med att ta upp det?
Tror ni han gör om någon av grejerna?
Att han inte har... Jag tror han är oskuld.
Nej, men det är också det som är grejen med ett skämt, att man måste ju veta vad som är själva skämtet, vad premissen är.
Ja.
Och då var det som att jag kanske är korkad också, men jag visste inte om det var så här... Är det här en setup? Att du berättar så här, det här är det jag gillar? Eller är det liksom en del av en... jag vet inte.
Jag tror det här... Jag tror det kan ju vara att, de inte har, att han har en jätterolig punchline de har inte klippt med.
Precis, det kan ju vara
jag tror detta är fulklippt av SVT. Jag tror det finns ett original där publiken bara garvar ihjäl
sig. De viker sig.
Ja. Jag ska försöka gräva fram det klipp. Alltså,
ja, men vi vet
gräva i SVTs, jag kan hacka mig in där.
Har inte du ett gammalt passerkort så du kan se
jag
vad
kan
som ligger på diskarna?
Jag kan säkert försöka ta mig in och försöka gräva fram om originalupptagningen. Jag bara lovar att folk bara, fy fan, att det är det bästa giget någonsin. Alltså. Att bara byta ljud på när kringlan sluppade på under jord och när att det var, egentligen var det stentyst där.
Ja.
Han fick inte dem med sig och skratta. Louis C.K. fick inte folk att skratta åt
nej.
Sina grejer när han tog upp det.
När han tog upp det så hade de byggt en tidsmaskin för att åka fram och ta Sorans skratt sen åka tillbaka och lägga
det. Det är därför de inte är med nu. Jag
de har blivit stilna.
De har redan använts upp på Louis C.K. special.
Jakten på de stilna skratten. En resa genom tid och rum.
Ja, fy fan.
Här har inte varit roligt om man bara stängde in att han har skurit av sig kuken också. Bara lite så här i förbifarten.
Och räkna upp. Jag har kommit i någons hår och kammat ute.
Oh,
och jag har skurit av mig kuken.
Och jag har
smiskat folk.
Jag har rollspelat. Jag har sedan då sitt fast en fitta. Jag har...
Shit. Nej, men det var en upplevelse att titta på. Mm. För särskilt för oss som är i branschen.
Ja, jag tycker också det är skönt att få klarhet i vad det är som har hänt.
Ja. Allt var jättetydligt och bra. Sen var det också någon från parlamentet var med och hade något konstigt resonemang.
En exekutiv producent.
Ja, det var också ett väldigt så här, kringresonemang om att inte boka honom.
För att han inte har dratt ett skämt på 3 år.
Så det var liksom så här, så att det var liksom det? Bara för att inte behöva besvara frågor, så här. Men vadå, om man hade dratt skämt, hade ni bokat honom då? Den frågan har de inte med.
Nej, och jag tänker också, egentligen hade ju inte han...
Det är jättemånga andra roliga komiker som är roliga nu, så då bokar vi dem. Ja, men det är inte det som är frågan.
Nej, och också många gamla roliga komiker är ju kvar i parlamentet. Ja. Alla är väl kvar i parlamentet mer eller mindre.
Ja.
Det är som svenska landslaget, att det är väldigt svårt att spela sig ur. Svårt att komma in.
Man är det är som en sekt. Det är en massa komiker som vill ut ur parlamentet. Men de bara blir bokade hela tiden. Ja, nej, men jag tänkte så. För jag tänkte på det också att han har inte dratt ett skämt på 3 år. Men det var väl, alltså när innan MeToo så var han väl kanske inte jätteaktiv på komikerscenen. Men han var väl ändå, han körde väl. Jag minns inte det som att han slutade köra och sen fortsatte sluta köra.
Vad menar du, om man...
Alltså det här att de inte har bokat honom på 3 år. Men det beror väl på hela MeToo-grejen. Alltså innan MeToo-grejen var han väl på scen. Så då var det väl ingen som tänkte, ja men boka inte Soran, det är inte aktuellt.
Ja, det var ju liksom, de slutade väl boka honom då när, det, när han anklagades. Ja.
Vilket parlamentet är fint. Också liksom att det är anledningen till att de inte har, att han inte har dratt ett skämt där i 3 år, det är för att de slutade boka honom där direkt efter...
Ja, precis. För det var ju inte att någon sa varför brukar han inte såra? Och så sa de innan MeToo, han har inte dratt ett skämt på 3 år.
Ja, men sen kan det väl vara det att de skulle kunna ha resonemang så. Ja, men under pågående rättsprocess vill vi inte boka honom. Och sen nu när det är klart, nu skulle vi kunna boka honom, men vi tycker andra är bättre. Vilket känns också som en jävla cop-out. Alltså det är något de säger för att slippa undan frågan. Hade ni
bokat honom nu efter detta?
Men jag måste fråga, tycker ni någon gång, alltså ömmar ni någon gång för Soran i den här...
Alltså man tycker ju rent allmänt att det är ju... alltså rent allmänt så här, jag tänkte när man har skämtat om det, alltså som vi nu i podd och struppat om det så här, att man är ju var och ett av de här skämten liksom för sig, eller var ett av de här håna liksom, olika grejer för sig är ju inte...
oskyldiga.
Nej men de, enskilt de, så är de ju inte liksom så farliga.
Nej.
Det är liksom inte jämfört med vad någon är anklagad för eller jämfört bara med hur någon man hört att Martin Timmel är eller vad fan som helst liksom. Så är liksom inte de enskilda skämten. Sen blir det lite obehagligt när man märker att det är en sån jävla mängd människor som går åt samma håll.
Ja.
Då vet man ju vilket jävla tryck det blir på någon.
Ja. Och man blir,
delaktig i det då.
Ja, precis. Man är delaktig i det även om det är liksom så här mot någon man inte tycker är så jävla nice.
Man blir ju en del av en blind massa. Så typ, alla vi har ju varit i olika delar av ett drev någon gång. Mm. Och då har jag
haft mina ögon vidöppna.
Nej, men det som jag har känt är väl lite så här, man vill inte vara en del. Jag tycker inte om när det blir drev och när det blir... Som när man läser Twitter så är det liksom bara att alla bajsar på saker hela tiden.
Mm.
Och då känner väl jag personligen så att jag vill inte vara... Oavsett vad jag tycker om personen så vill jag inte vara en del av den blinda massan. Mm. För att jag tycker väl ändå någonstans att om det man säger inte spelar någon roll, då spelar det ju inte någon roll gånger 1000 heller. Så lite impact har det ju. Och när jag själv läser elaka kommentarer om mig så vet jag ju att de som skriver det känner inte mig, de tycker inte om mig egentligen, de har ingenting med comedy att göra.
Mm.
Men det är ändå lika sårande. Ja. Så det spelar ingen roll.
Obehaglig känsla också.
Liksom, jag kan inte läsa alla de 1000 hatkommentarerna jag har fått, men alla de gör mig lika ledsen.
Mm.
Så att det blir väl också lite så här, om jag fattar att han kan bli ledsen om han hör 2 skämt och ett av dem har jag dragit om honom.
Mm.
Och då känner jag också lite så här, okej, men då kan jag klara mig att inte dra det, för alla andra har redan gjort det.
Mm.
Lite så resonerar jag också med men när det... folk undrade varför vi lät Kringlan köra på under jord. Ja, men alla andra har avbokat honom.
Ja.
Så att vi behöver inte också göra det. Att, nej, liksom...
Och vi tyckte han var, alltså, precis, huvudsaken var att han är rolig.
Ja, exakt.
Och att visst var ett jävla...
Han har sagt saker.
Alltså... Ja, han sa saker som var... Så men det var liksom inte på nivån...
Nej, det var inte jämförbart.
Men nej, det var liksom inte på tal heller. Ingen trodde ju att han skulle göra de sakerna på riktigt eller så här.
Och så precis, alltså, det de har gjort är ju inte jämförbart. Men jag kan alltid känna så här, jag vill inte vara... en del av den här blinda massan.
Nej.
Jag försöker vara noga med att det inte var det. Sen blir man det lite ibland. Men,
när det släpps en sån här dokumentär.
Ja.
Ja, men lite så här, man ömmar ju lite för, men samtidigt, man ömmar ju inte för honom i mer än några sekunder innan man sen i nästa scen irriteras över att han inte kan liksom ta...
Tala inte ur skägget.
Jag talar ur skägget, ta något antingen ansvar eller om du inte vill göra det, säg det klart tydligt.
Mm.
Eller bara syns skit i och försöka göra comeback eller vara med i tv.
Och också, man kan också liksom, känna så att ingen tvingar dig att göra den här dokumentären.
Nej.
Vill du inte göra den här dokumentären så behöver du inte
Du inte göra stand-up igen? Liksom. Alltså,
nej, men också att det är också lite...
Appelqvist är inne på det också. Liksom, för han verkar inte ens vilja det här. Liksom.
Nej, precis. Är det, om det, ja, precis. Appelqvist är om att han inte... Att det inte är av de rätta intentionerna att han vill komma tillbaka. Han vill komma tillbaka till kändiskapet.
Ja.
Insinuerar han väl mer. Att han vill komma tillbaka till kändiskapet och värmen och ja. Pengarna och framgången mer än att han verkligen vill stå uppa och vara rolig på scen.
Men säger han själv också att han kan tänka sig att köra in för 50 pers och sånt där. Så jag tror han ändå är lite sugen.
Jag tror han är sugen på att gå tillbaka till ett liv som är lite mer som vanligt. Alltså att jag kan tänka mig att...
Sen var ju hans liv inte som vanligt. Tror han fick priser hela tiden och knullade. Ja.
Men jag tror så här, han vill komma ifrån det här liksom... känslan av att alla tycker att han är en våldtäktsman oavsett om han är skyldig eller inte, så tror jag att det är den, det vill han komma ifrån. Den platsen han är på nu är inte nice.
Nej.
Och det han vill tillbaka till är väl då egentligen det han hade innan, men det fattar han att det kan han inte. Men han, kan väl, han vill väl kanske ha så mycket av det som möjligt, även om det är väldigt lite just nu. Mm. But I don't know. Nej, men så känner jag också så här, varför vill man någonsin göra stand-up igen? Alltså, jag säger inte att han inte ska göra det igen, men jag själv känner ju så här,
jag tänker att man
det sista vill... jag vill i ett drev är att ställa mig på en scen och visa mitt ansikte.
Fast jag känner att om man är, alltså som Appelqvist är inne på, om man är en komiker som verkligen, det är ens grej, då vill man ju upp på scen igen. Men jag är lite osäker, precis som Kristoffer här, att är det som är drivkraften här? För att det känns inte... Alltså senaste åren när jag såg honom på scen så kändes det inte som att han liksom gjorde det för fan vad jag har roliga grejer jag måste få förmedla liksom.
Det är sant.
Utan det var mer så här,
han var ju lite
kolla
bekväm.
Mig, jag säger rätt saker och SD är dumma. Och,
ja, det blir väldigt mycket så
här är mitt Snapchat-konto.
Ja.
Ja.
Ja, nej, jag vet inte.
Men ja.
Jag menar, alltså, han är ju helt oundvikligt för honom att liksom att kommentera på det här. Alltså, eller att allting handlar om detta nu när jag kom back. Ja. Det är helt oundvikligt. Allting måste handla om detta. Ja, eller mindre.
Och då om man ska göra comedy av det så måste ju den comedyn vara jävligt rolig och eller ta sig an liksom att publiken inte sitter och irriterar sig på samma sätt som vad fan, vart vill du komma? Vad är det du försöker säga? Liksom? Så ja. Specialstudera Louis C.K. och K. Svensson mer än ha ett snabbt möte med one-liners med Måns Öskar.
Jag tror Anton Magnusson kommer ha bra grejer också i sin special.
Men han har väl typ 9 gånger gjort sådana här. Han kommer tillbaka från något. Det är väl varenda gig han gör. Ja. Jag kan inte skandala.
Han har haft 2-3 mot sig. Ja, men det här senaste då, 2018-drevet, har han ju inte gjort någon en solo-show eller vad man ska säga. Han har gjort lite gig på underjord och sånt där och på klubbar.
Nej, just det.
Men han och Simon, ja, nu blir jag lite reklam för dem, men de är ju våra vänner och sådär. Så att
vi ska väl runda av och då blir det ju sånt reklam.
Ja, det är sant.
Dags här. Ja men förledande av ungdom. Och, ja.
Uppvigling och förledande av ungdom.
Ja, men just det. Det glömde jag ju. Fan, de har ju lite med den ny typ ish. Det går ju inte
de hann väl göra några gig.
De gjorde några gig, sen så bokade de in några stycken så här få personers i publiken gig också.
Och så hade de väl nya förhoppningar nu i maj, men det är väl
det kommer väl bli sist sådär kanske, ja.
Men ja. Har vi något mer? Vad mer har hänt sen sist? Har vi något, någon som vill berätta var de har köpt sin tröja?
Nej.
Nej, men den här podden är ju jävligt ball att göra. Vi gör den alldeles för sällan. Vi borde göra den mer. Det får hända saker.
Men nu kommer jag försöka sätta lite eld i baken på oss. Vi har ju gjort svenska nyheter.
Det just det, vi kan göra något avsnitt där vi pratar lite bakom kulisserna på när vi sprungit på stan med idioter. Nej, de var inte så trevliga alla vi pratat med. Det är vi som varit idioter egentligen.
Och sen kan man väl, för dem som vill höra det tråkiga, bara prata lite om... när tror ni man kan skoja igen? Ja.
Men vad fan, Big Ben kör ju för fullt i Stockholm.
Ja, de har någon för det, alltså.
Men de är immuna.
Ja, det är sant.
Ja, de är nog immuna mot liksom att folk blir arga på dem också. Mm. Alla verkar bara vara så här, aja. De får väl, visst, man bör inte vara så många ute, men Big Ben, det är bara Big Ben.
Men kan det också
de kan vilken... väl vara 70 pers inträngda i en liten...
Men är det så att varje sällskap får vara max 4 personer? Så man kan präga in. Vi hade säkert kunnat präga in 40 pers på underjord.
Ja, fast det är att man får vara max 8 i en hela... sammankomst. Och okay, om man annonserar ut att här är det stand-up så är det en sammankomst.
Om man ska vara petig så är väl också att...
så de bryter mot de reglerna helt enkelt.
Ja, det är ganska säker på. Ja. Men det är väl ingen som bryr sig för det är Big Ben.
Nej, men sen är det väl också det här jävla... servera mat och ha en jävla dörrgrejen kan säkert också ställa till det på något vis.
Folkhälsomyndigheten vill att Big Ben kanske kan ha caset så här. Det är inget evenemang här, det är bara komiker som randomly ställer sig på en scen.
Det är inget som det här raggar-grejen.
Folkhälsomyndigheten bryr sig inte om några rookie-komiker dör.
De bara tycker det är bra.
Ja.
Det finns för många rookie-komiker på Södermalm i Stockholm. Ja. Vi vill att vi ska sålla ut några. Fortsätt. Det är Big Ben som fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten.
När man ser kurvan så är det bara hur många rookie-komiker som har dött och andra vanliga civila hamnar inte på den kurvan. Och ändå är det som att inget har hänt.
Ja, fan. Vi försöker göra fler avsnitt när andan faller på. Här framöver,
kanske att vi gör någon jävla svartklubb helt enkelt.
Ja,
det är tyst. Alltså, fan, nu får det räcka snart. Alltså.
Ja.
Det är inte vårt fel, det är samhällets fel.
Ska ni vara till Ni får det räcka comedy.
Ja, men vad ska vi nämna här mer? Underjord.nu är ju fortfarande sajten över alla andra sajter.
Döpt efter stubbklubben Underjord.
Precis, som är salig i minnet. Nej, den finns fortfarande, men det var jävla länge sedan. Alltså.
Ja.
Underjord.nu, där kunde man då för köpa biljetter. Man kommer kunna köpa biljetter där i framtiden när vi får göra saker igen.
Mm.
Man kan köpa merch.
Mm.
Underjord och måndag merch.
Mm.
Och man kan inte minst kolla på roast battles.
Det kan man definitivt göra.
Yes.
Det är det närmaste man kommer rolig live show.
Ja, faktiskt. Det var ju det förbjuden roast battle också.
Mm.
Jag har förstått. Ska vi...
Jag tänker att man kanske vill prata lite mer om det.
Ja, det kör vi någon annan gång.
Ja.
Men i alla
kolla
fall...
på den innan den förbjuds på hela jävla internet.
Det blir en teaser för framtiden här. Men vissa saker är förbjudet på vissa plattformar. Men på underjord.nu så finns hela Underjords Roast Battles. Du går in där och så köper du dem för en billig peng. Det är jävligt balla kvällar med jävligt balla komiker. Underjord.nu.
Och sen så finns det Sveriges bästa nyhetskommenterade podd.
Ja, måndag.
Yes.
Den ska ni lyssna på. Kommer ut varje måndag. Mm. Så att den lyssnar ni på. Den finns också på underjord.nu. Och så finns andra poddar som Musikgörningspodcaster.
Det finns det. Och Palmemordspodden.
Palmemordspodden. Allt detta underjord.nu om ni inte finns pallar med annat. Underjord.nu så hittar ni länkar till allt.
Yes. Ciao.
Tack.
Hej.
Hej.